Vi ber. Tack Gud att vi får vara här. Och tack att vi får möta varandra. Möta dig. Och tack för ditt ord som vi får dela med varandra. Nu ber vi att vi skulle kunna öppna våra hjärtan och våra öron för det du vill säga till oss. Herre, vi ber också för kollekten som vi har samlat in. Herre, välsigna den och låt den få bli till det du vill. Amen. Vi behöver förebilder, tänker jag. Det kan vara stora hjältar och det kan vara de där vardagsförebilderna. Vänner och familj och andra. Och vi behöver dem, tänker jag, därför att de hjälper oss att se konsekvenserna av goda val när de gör de där goda valen. Dels för att vi ska kunna inspireras att göra detsamma, men också för att vi ska våga göra de där valen som vi tror är rätt, men som vi kanske inte vågar om inte någon annan har gått före. Där behöver vi förebilder. Men vad är det då som gör att vi ibland, när vi tänker på våra förebilder, känner oss små och värdelösa? Jag tror att jämförelse är ett väldigt problem i alla relationer. Jämförelse, och jag tänker inte på rättvisa, att se på orättvisor och reagera, det är något annat. Men det här jämförandet som leder till avundsjuka och till mindervärdestankar. Nu ska ni få jobba lite. Nej, jobba. Det var överdrivet. Men jag tänkte att några få minuter här vid borden så ska ni få fundera över en fråga. Vad har du för förebilder? Och får dina förebilder dig att känna inspiration eller komplex? Och det kan vara olika med olika förebilder som vi har, naturligtvis. Men fundera lite över detta några få minuter vid borden där ni sitter, så ska jag fortsätta sen. Vad har du för förebilder? Och hur blir det för dig?
Samuel,
kom.
Du kommer till oss, ja. Ja,
hörni. Ja. Jag har två förebilder.
Vad sa du? Om jag har det? Ja, men det har man mer. Det har man väl. Man tittar ju på andra hela tiden. Och ibland tar man åt sig och ibland så struntar man i det. Någon speciell, någon särskild? Nej, ja, men alltså, jag tror att Jesus är en stor förebild. Och det är livet som han levde. Jag har ju varit typ hela livet, eller så länge man har tänkt. För mig. sen så pratar man, jag kommer ihåg att man pratade ganska mycket om det när, vi, när, när jag var liten, att, att man inte skulle ha idoldyrkan, man pratade väl om idoldyrkan då, tror jag. Att man skulle vara lite försiktig med det liksom. Ja, precis.
För mig är idol och ja, för ja. Helt olika saker.
Ja. Ja, ja, det är det ju. Ja, det är det ju, för att det, det är ju lätt att det blir en dyrkan av en idol.
Jag tycker man har många olika typer av förebilder. Alltså i jobbet har man ju någon som ja. Alltså, några som man tänker ja, alltså, man ser upp till deras sätt att jobba ja. Och man får inspiration av dem. Och sen kan det finnas folk i, alltså man har förebilder i livsstil eller mat eller sådana förebilder man tänker att så skulle jag vilja eller, och sen kan man ha förebilder i kyrkan. Men alltså så det finns ju många olika. Det är, jag har inte en enda stor förebild som är nej, det är många olika man ser upp till eller samhället eller politiskt eller vad det nu är liksom.
Ja, men det håller jag med dig om, Birgitta, att det är så. Det är ju olika för olika situationer att man får olika förebilder.
Mm.
Och liksom nu känna att, att så skulle jag kanske vilja också göra eller vara. Och det är liksom som Jesus som förebild, det är ju det andliga livet och livet överhuvudtaget. Så det är väl den stora förebilden.
Ja.
Och som det står att vi ska vara så till sinne som Jesus Kristus var. Alltså det är ju en strävan som vi kan ha. Men vad säger du Kristin, om har du en förebild?
Jag har ju också det där olika yrkesliv. Ja. Olika,
ja.
Eller sång och musik. Alltså. Ja. Det blir... Sen är det ju olika faser i livet. Ja, man har ju olika förebilder. Alltså just nu så är ju egentligen svärmor en stor förebild för mig. Sen 2 år tillbaka så har vi en ny roll i våran familj. Man ska vara farmor och farfar. Hur gör man det när man aldrig har varit i skola? Nu har jag tänkt väldigt mycket på hur Conny och Ann-Marie uppförde sig när de blev farmor och farfar. Liksom.
Ja.
Jag minns ju hur mycket jag uppskattade deras sätt att vara farmor och farfar.
Ja.
Men jag vet inte riktigt om jag tänkte på hur de var. För då hade jag ju rollen som förälder. Nu är precis har jag rollen som farmor och farfar. Så nu går jag tillbaka och funderar på vad gjorde de egentligen som var så bra, som jag tyckte var bra då.
Ja.
Och så försöker jag att... Ja, någonstans. Ja, liksom men just nu så är svärmor en ganska stor förebild just i livet att leva, liksom. Hur är man farmor?
Det är jättehärligt. Och ha sådana goda förebilder.
Ja, men faktiskt. För att jag minns så väl, alltså inför att man skulle bli farmor, det är ändå ganska abstrakt. Man har lite, det är precis som när man ska föda sitt första barn. Man har inte riktigt koll. Man tror att man har koll. Men man har ändå inte riktigt koll. Och så att kunna få chansen att gå tillbaka och tänka efter hur det var det.
Hur går det för er?
Vad tyckte jag egentligen?
Ja.
Det är häftigt.
Ja. Vad säger du om då?
Ja, han är väl lite grann också det. Det kan vara olika bilder och olika skeden. Man kanske ser mer som personer som har gjort och lyckats med någonting.
Jag förstår att ni har mig som förebild allihopa, för ni får prata och prata och prata. Men vi kanske inte var färdiga. Då får ni fortsätta sen.
Ja, vi har fått nog.
Ja, jag ska inte förhöra er. Vi kom fram till i alla fall vårat bord lite sådär allmänt att vi har nog väldigt många olika liksom små detaljer hos varandra som vi ser som förebilder. Liksom. Det behöver inte vara en person som är vår förebild. Men jag kan tycka att men den är ju väldigt trevlig på det sättet och den är ju väldigt bra på det och den, ja. Så är det kanske en grej hos en människa som vi ser som en förebild. Nåd och tjänst tycker jag är en väldigt bra rubrik som Eva var inne på. För den antyder en god ordning för hur vi ska tänka kring det här som vi gör i relation till Gud och till medmänniskor. För jag tänker att om Guds nåd och kärlek får vara det som kommer först, det som är grunden, då blir ju tjänandet ett svar på Guds kärlek. Alltså någonting som vi längtar efter att få göra. Men om vi vänder på detta, och det tror jag tyvärr att vi ibland gör, då tänker vi att nåden är ett svar på det vi gör. Alltså att Guds nåd och kärlek är en konsekvens av att vi tjänar honom. Då har vi ju liksom hamnat i det här jämförelsens dike. Och då börjar vi jämföra vem som har gjort mest och vem som är bättre och sämre. Och vi börjar att jämföra oss själva med de som skulle kunna vara våra förebilder istället för att inspireras av dem. Och vi börjar jämföra oss och se ner på dem som om allt hade stått rätt till borde ha tjänat. Vi ska läsa evangelietexten strax ifrån Matteus 19, men jag tyckte att det var svårt att hoppa in precis där den börjar, för det är liksom andra halvan i ett större resonemang. Så att jag sammanfattar lite vad som har hänt innan det vi ska läsa. Det kommer en man till Jesus. Och det står att han ägde mycket. Och han frågar Jesus: vad ska jag göra för att bli räddad? Och Jesus säger: håll buden. Vilka bud, säger han. Och så räknar Jesus upp några stycken av 10 Guds bud. Jaha, säger mannen. Det har jag gjort sedan jag var liten. Men är det inget mer jag ska göra, säger han. Och Jesus säger: ja, om du vill bli fullkomlig, sälj då allt du äger och ge till de fattiga och kom sen och följ mig. Och mannen går därifrån bedrövad, för han äger mycket, står det. Och när han har gått så säger Jesus till lärjungarna: ja, nej, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och de säger: men vem kan då bli räddad om det är så svårt? Ja, för människor är det helt omöjligt, säger Jesus. Men för Gud är allting möjligt. Och så kommer vi in i texten som ni kan följa med om ni vill då. I Matteus 19, vers 27-30. Då sa Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Jämförelse nummer ett står lärjungarna för. De jämför sig med den här idealbilden som Jesus målar upp. Sälj allt, ge till de fattiga och följ mig. Kamelen och nålsögat. Detta är supersvårt, tycks Jesus säga. Och vem kan då bli räddad, undrar de. Jo, det kan Gud, säger Jesus. Gud kan göra att en människa som inte klarar att ta sig igenom nålsögat ändå kommer in i Guds rike. Därför att nåden kommer först. Jämförelse nummer två står Petrus för. Och han jämför sig också med den där idealbilden som Jesus målar upp. Sälj allt, ge till de fattiga och följ mig. Och tycker sig känna igen sig lite där ändå. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det för oss? Och man kan tänka att Petrus verkar tycka att det är lärjungarna som faktiskt lyckats hålla det som Jesus presenterar till skillnad från den rike mannen. Att de minsann är lite bättre än den rike mannen. Visst låter det lite så när man i alla fall läser det lite slarvigt. Men så är det kanske inte. För funderar man lite till så måste vi nog göra om den här analysen lite. Jag tror att vi är lurade av vår vana att jämföra och bedöma vår egen och andras tro. Det är det som gör att vi läser det så här. 1. Jesus dömer ut den rike mannen. 2. Lärjungarna blir rädda att också dömas ut. 3. Petrus, den kaxige självgode typen, tycker att han har gjort allt rätt och tror att det ska rädda honom. Det är bara det att om vi ska få ihop den läsningen så måste vi hoppa över den absolut viktigaste meningen i hela detta sammanhanget. För annars går inte den ekvationen ihop. Nämligen, för Gud är allting möjligt. Och det som betyder någonting i detta sammanhanget är faktiskt vad Gud gör. Inte vem som lyckas eller inte. Och hur vi kan jämföra oss med den ena eller andra. Vad är det Jesus säger till den rike mannen? Säger han att det är kört för dig? Nej, han säger inte det någonstans. Han säger att om du vill bli fullkomlig så gör så här. Frågan är ju om Jesus begär att han ska vara fullkomlig. Ja, egentligen inte om vi läser vad han säger till mannen. För mannens fråga är ju, hur ska jag bli räddad? Och Jesus svar är, håll de här grundläggande buden. Ja, det har jag gjort, säger mannen. Och visst, man kan tänka att det hade han säkert inte. Så kan vi tänka. Men det är ju egentligen inte det som samtalet handlar om. För slutklämmen i Jesu resonemang om den rike mannen är ju inte att det är kört för honom, utan att allt är möjligt för Gud. Det är ju det som är poängen, att Gud räddar honom trots hans oförmåga. Om vi då tittar på Petrus fråga igen, så blir ju det något helt annat om vi tar med den här meningen att för Gud är allting möjligt. Det kanske inte är en sån här kaxig besserwisser som undrar om inte hans gärningar är bättre än den rike mannens. Nej, Jesus har ju precis sagt att Gud ordnar det som den rike mannen inte kan. Och då kommer Petrus fråga. Men vi som har lämnat allt, hur går det då för oss? Om Gud räddar den rike mannen trots hans brister på det ekonomiska området, hur går det då för oss som faktiskt har ansträngt oss? Det är ju Petrus fråga. Jo, säger Petrus, ni som har följt mig, ni ska sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men det är inte en jämförelse. Det är ju inte sagt att de ska få sitta på tronerna till skillnad från den rike mannen. När Jesus säger för Gud är allting möjligt. Han är välkommen. Ni är välkomna. Och jag tänker att om man drar parallellen till liknelsen om den förlorade sonen, så blir det tydligt. Den rike ynglingen är som den yngste sonen som misslyckas i relation till sin far. Men ändå så får han i sista änden allt förlåtet. Och lärjungarna är som den hemmavarande sonen som har gjort allt rätt, men också har hela sitt arv kvar. Ni ska få allt. Men det är ingen idé att hålla på och jämföra. Jesus säger också att ni kan inte räkna ut vad era goda gärningar ska ge. Många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Det betyder ju att det inte går att räkna ut en lön för den möda som vi har lagt ner av att tjäna Gud. För det behövs inte. För Guds nåd och kärlek kommer först. Det är den vi ska vila i. Det är den vi ska bygga på. Den garanterar att all jämförelse är onödig. Vi behöver inte vara rädda att Guds kärlek inte ska räcka till just oss. Utan istället får vi bara landa i kärleken och inspireras att ge nåd och kärlek vidare. Vi har ju börjat att läsa Romarbrevet. Och har du missat det så får du gärna ta ett häfte som ligger på bordet där nere vid soffan och följa med. Vi började läsa i söndags och har kommit några kapitel. Och väldigt mycket i Romarbrevet handlar just om de här frågorna. En ganska lång del i början av Romarbrevet resonerar Paulus kring judarnas utlovade arv och hedningarnas tro på Guds nåd. Är de likvärdiga vägar till Guds rike? Ja, absolut, menar Paulus. Det är tron som räddar. Det vill säga relationen till Gud. Närheten till Gud gör att vi ser vem han är och kan uppleva att han är full av nåd och kärlek. Det får vara grunden. Inte vad vi har åstadkommit. Vi ber. Herre, tack att du är full av nåd och kärlek och sanning. Och Herre, förlåt oss när vi fastnar i jämförelsens träsk. När vi tycker att vi inte förmår något. Och när vi tycker att vi förmår mycket mer än någon annan människa som vi fördömer. Herre, vi vet inte hur det i sista ändan ska bli med allting och med räddningen i sista ändan. Men vi vågar lita på att det ordnar du. Därför att du är den du är. Du är god. Du är störst.